Häromdagen så fick jag vara med om ett intressant samtal om Armfelts karoliner och det olycksaliga fälttåget över våra fjäll. Det var militärhistorikern Lennart Westerberg och läkaren Börje Renström som samtalade runt dessa händelser. Ni ska strax få höra det samtalet. Det var just i de här dagarna, runt årsskiftet 1718-19, som Armfelts karoliner, dåligt utrustade och i rykande snöstorm, försökte ta sig över fjällen och tillbaka till Sverige. Karl XII stupade 1718 efter år av krigande. Och medan Karl XII krigade som värst så satt kompositören Vivaldi nere i Europa och skrev musik. Båda har gått till eftervärlden. 3000 av Karl XII:s karoliner stupade i snöstormen. Och Vivaldi, ja, han skrev de fyra årstiderna. Han skrev om snöstormen. Här allegrot i vinter som vi ska höra innan vi hör berättelsen om Armfelts karoliner.
Sverige var ju den här tiden i en väldigt trängd militärpolitisk situation och Karl XII försökte bryta sig ur den här och anfalla mot huvudstaden Kristiania. Och Carl Gustaf Armfelt fick uppgift att med en ganska stor armé gå här ifrån Jämtland och ta Trondheim. Han lyckades aldrig ta Trondheim. Vintern kom tidigt och de fick aldrig över en artilleri, de fick inte över sitt underhåll och därför hamnade de ner i dalgångarna i södra Tröndelagen. Och där gällde det nu att ta sig hemåt. De var från början 10 073 man och 6 700 hästar. Och så hade de med sig 2 500 slaktnöt. Men när de lämnade Tydalen nyårsafton, då var de 5 700 som gick från Tydalen upp i nordostlig riktning.
Och förspelet inför den vandringen var ju ganska typiskt. Tämligen utan mat. Utslitna kläder, det lilla man hade kvar. Vapenrockarna var så tunnslitna så att det gick att se månen igenom tyget. Inga underkläder kvar. Och som sagt, ingen mat att få bränsle i kroppen med. Och så då psykiskt. Modet var ju på botten. Nu hade man fått besked om att kungen var skjuten i Fredrikshald.
Ja, de fick ju i början ganska bra. De hade ju ganska både bra kläder och bra förplägnad. Per Andersson i Nordbyn skriver just det här att de fick ganska bra i början. Men sen säger han också att det inte räckte längre för vi kom in i Norge. Och sen blev allt värre och värre och till slut ingenting. Så att vi flera gånger inte hade någon mat på 3-4 dygn. Eftersom och krigsdisciplinen så strängt handhades att om någon att släcka sin hunger tagit ett höns eller en kyckling skulle han bli hängd. Och innan marschen delade de ut i Tydalen så delade de ut 2 havrekakor och 1 marker kött. Det vill säga ungefär 0,5 kilo kött. Men det var vad de hade då de här 2-3 dagarna. Och det här är kanske också bara teoretiska uppgifter.
Får jag bara fråga, hur långt var det som de skulle gå över fjället?
Ja, drygt 5 mil fågelvägen.
Och det skulle de gå i, till fots utan skidor?
Ja, de flesta gick till fots. Det var endast förtruppen och Jämtlands regemente som hade skidor. Och man ska observera här att krigföring under vinterförhållanden den här tiden, det var nästan något otänkbart. Vapnen fungerade inte, skjutvapnen fungerade inte. Hästarna fick inget foder. Man hade inte uppvärmningsanordningar i tälten. Utan om man var ute så var man hänvisad till bebyggda orter. Man grundade ju också ursprungligen underhållet här på så kallad magasinsförplägnad. Man köpte ju upp livsmedel i Sverige och lagrade i magasinen i Västra Jämtland. Men när vintern kom så bröts den här förbindelsen och man fick övergå till rekvisitionsförplägnad. Det vill säga man köpte i bygden om behövde. Men det är fortfarande också bara teoretiska uppgifter eftersom förhållandena på Tydalen var något helt annat. När de sen kom upp på fjället så skriver, eller så berättar den här fältprästen Idman hur de, han säger så här, att vid den ena är hur medlidande och hjälpsam han än var, kunde eller förmådde inte mer undsätta den andra. Märkligt var det att när någon satte sig ner att vila och lät sömnen få övertaget, blev han av kölden helt betagen och styv. Så att han med möda förmådde upprätta sig, men på intet sätt mera få sin värma. Varemot den som alltid orkade vaka och vara ute i rörelse stod sig bättre.
Det här med att få värme när man har blivit nedkyld, det är ju ganska svårt när man inte har några värmekällor. Det är ju belyst alldeles nyligen här i våras, så var det några som skulle gå till Nordpolen. Och en av deltagarna drattade ner i vattnet och det var 40 grader kallt. Och det måste då omedelbart upp och det gick ju bra för att byta kläder. Men under det bytet så blev benbanden så nedkyld så det tog 2 dygn innan den kände sig varm igen.
Ja, det har ju spekulerats här över tillgång till bränsle och tända eldar. Jag vet inte, den har inte varit på fjället som funderar över att kunna tända en eld under pågående snöstorm. Det är helt omöjligt. Det enda här var, det var att hålla ihop. Att hålla ihop. Och där får man väl säga att den militära organisationen talade för detta. Så jag tror ända fram till Essansjön så höll kompanierna ihop och de kunde vila och stödja varandra tätt in till varandra. Sitter man i närheten av varandra så behåller man ju värmen bättre.
Jo, man ska ju packa sig in till varandra. Det är ju sättet att spara den kalla ytan utåt. Det vet man ju, folk som har blivit kvar på fjället till exempel. Kryper de ihop så klarar de sig mycket längre än om man är ensam.
Ja, det gick särskilt hårt åt ryttarna här. Där börjar ju, det vet jag ju själv när jag red i yngre dagar, att det är väldigt svårt att hålla benen varma. Och förfrysningen här kom ju omärkligt från fötterna, spreds upp på benen och sen i bålen. Det sägs nästan att de har förfrusit rent omärkligt. Bara då.
Ja, förfrysning, kylskador alltså, de börjar ju där det är kallast och den perifera delen drar sig blodkärlen ihop. Och där har man då ingen chans att hålla emot kylan. Och man gick ju här då soldaterna i djup snö som är kall. Det hade ju varit en kallperiod strax innan stormen. Riktigt vad temperatur det var, det vet man ju inte för att några mätningar på den tiden gjordes ju inte. Man hade ju inte, det var ju inte allmän tillgång till termometrar då inte. Men det måste ha varit väldigt kallt för det förekom ju att hästar frös ihjäl på vägen. Och lite tag senare om någon knuffade till dem så sa det plopp så gick benen av, de stöp. Det var helt stelfrusna. Och det är samma kyla drabbar ju folket givetvis.
Thank you.
Var det så att det var snöstorm hela tiden de gick?
Ja, jag har fått den uppfattningen att det var snöstorm i praktiskt taget 3 dygn. Men därefter, när majoren Emmahusen, den norske majoren Emmahusen, gick efter dem, då hittade han faktiskt soldater som satt vid eldar. Så att de som har gått vilse då när stormen bedarrat, de hade tydligen lyckats tända eldar. Men det hjälpte dem ju inte. Det är så också, en eld har ju en förlamande inverkan på trötta människor. All initiativkraft upphör om man får stirra in i elden och känna den bedrägliga strålningsvärmen.
Och strålningsvärme är ju någonting som börjar från ytan. Det ger ju inte uppvärmning inuti. Och när blodkärlen då vidgar sig på kroppsytan så är det ganska stor förlust också utav värme. Så att man ska sitta ganska nära elden om man ska ha något varmt bakom sig helst också. Och det var ju väldigt svårt att ordna. De hade ju inget bränsle. De brände ju upp gevärskolvar och vad som helst alltså.
Ja, det verkar ju nästan brutalt det här att de både i Norge, i Tydalen och i Holtålen och i Handöl, det verkar brutalt det här att de rev hus och tände på. Men det var ju en tvingande nödvändighet. Det var ingen terrorverksamhet i och för sig för att överleva. Och där i Handöl stod ju också fältskären Petter Hagström och sågade och sågade och sågade och sågade så att det fyllde flera tunnor med avsågade armar och ben.
Ja, det var den behandling man hade lärt sig på den tiden. Att ta av, och det gick ju bra det. Man behövde ingen narkosläkare då, för att kyla är ju ett bedövningsmedel. Det kändes ju inte alls. Det låter drastiskt, men det kändes ju inte ett dugg. För frusna delar är helt okänsliga.
Det levererades ju mycket brännvindigt upp till Handel som förfriskning, som det hette. Det var väl inte bara för invärtesbruk, det var väl också för att göra ren sårytorna kanske.
Jag tvivlar på att det hjälper särskilt mycket för det. När det är så där kallt så trivs ju inte bakterier heller, så det växer ju inte särskilt mycket då.
Nej, men det ligger kvar skadade ute på Västerhus. Långt in på 1720-talet så finns det skadade där, och det levereras brännvin ut till Västerhus. Därför övrigt,
på Frösön alltså.
Ja, på Frösön där fältskären bodde. Ja. Därför övrigt är min syn just talas om en sjukstuga och ett väldigt stort avträde där fältskären förklarar att det inte bara han och hans 11 barn som utnyttjar avträdet, utan det är också hans patienter. Ja.
Hur behandlade den här fältskären de offren som tog sig fram då?
Ja, det vet vi inte i detalj. Vi hörde ju här att det blev amputation. Och det var ju ett sätt som man använde för vid kylskador. Det lärde man sig från Napoleons store fältskär också, Döbari. Som han var ju uppe i den världsrekordsiffran som nämns, men 200 amputationer per dygn när Napoleon gick emot Moskva. Och det var som sagt en gängse metod på den tiden.
Hur hade man gjort idag då?
Idag? Ja, där hade man då försökt ordna transporter utav de här till ställen där man kunde värma dem i stora varmvattenbad. Helt enkelt, för att se vad är det som är förlorat och inte. Kyla är ju faktiskt inte bara ett bedövningsmedel, det är också ett konserveringsmedel. Så att initialt så vet man ju inte hur långt har skadan gått förrän man har tinat upp den ordentligt och ser hur det är. Och det kan ta månader efteråt innan gränsen är klar för död och levande vävnad.
Torsten Boberg meddelar här i sin bok 3000 man kvar på fjället att när han kom till Handöl skriver han alla som störtade in i varma rum dog som flugor.
Ja, det är rätt typiskt därför att när då ytvärmen kommer i det varma rummet så vidgar sig blodkärlen på kroppsytan. Och de här hade ju marscherat i flera dygn i djupsnö utan att få någon vidare mat eller dryck. Så, och så har de då drabbats utan något som heter köldjures, ett tvång att kasta vatten när man blir kall. Så de har blivit av med mycket vätska ur kroppen. Och den vätskan var ju till stor del också tagen ur blodbanan. Så de hade för liten blodvolym. Och så nu vidgas genom strålningsvärmen i det varma rummet, vidgas blodkärlen på kroppsytan. Och då går de i chock. Så att det är helt riktig observation detta. De dog just då.
Man har ju, det finns naturligtvis psykologiska faktorer där också. Det är motivationen för att gå. Man har tittat på befälsförlusterna. Man kan säga rent allmänt att förlusterna avtar med högre grad. Men den som har gjort det här undersökningen, han påtalar just att givetvis högre befäl hade bättre utrustning, bättre tillgång till proviant. De hade kanske en dräng som hjälpte dem med sin utrustning. Men de hade också en högre motivation. Och därför stannar
disciplinen var hårdare.
Ja. Och därför uthärdade de bättre. De som dog bland de högre befälet så dog över hälften efter marschen, inte under marschen.
På grund av?
Ja, som följde. Då slappade de av, tror jag. Officerare så dog 24%, underofficerare 62%, av manskapet 71% och drängarna, alltså sjösträngarna, 60%. Men som sagt, de högre officerarna dog de flesta efter marschen.
Men klädseln har du inte pratat så mycket om. Hur var de klädda, de här som gick?
Ja, de hade för det första inte den trekantiga hatten, i varje fall inte Jämtlands regemente, utan de hade den så kallade karpusen, som påminner om de skidmössor vi hade när jag gick i skolan. En skinnhuva som hade fyra nedfällbara lappar. Om var två gick över öronen då. Så såg en karpus ut. Så hade man en blå rock av den gängse typen.
Av kläder då?
Av kläder, ja. Och så hade de skinnbyxor. Och tjocka gula strumpor. Och så hade de lågskor med mässingsspännen på för säkerhets skull. Och så två halsdukar och två par skjortor. Och där jag föreställer att de här skjortorna var ganska långa. Som de täckte även underlivet och nedåt låren.
Underkläder i övrigt då?
Nej, inga underkläder i övrigt.
Och detta var utrustningen när de startade marschen.
Ja, det var.
Eller när fälttåget överhuvudtaget.
Ja.
Sen så hade man ju då dålig tillförsel. För du nämnde ju om att förråden i Jämtland hade ju inte haft kontakt med truppen på länge.
Nej. Givetvis så skaffar man på ett eller annat sätt hundskinnspälsar och pälsar där över i Norge också, enstaka. Men någon tillförsel av det har vi inte.
Thank you.
Ja, vi hörde Lincolns sorgmarsch som avslutade det här programmet om Armfelts karoliner. Men nu är det strax dags för Ekonyheter från Stockholm.